P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Meny handlar ju om mat och dryck, om smaker, tillagningsmetoder, råvaror, historia, kulturarv och en väldig massa upplevelser, glädje och engagemang. Men för att allt det här ska kunna ske så måste vi ha lantbrukare, bönder som ser till att råvarorna växer. Och så måste det ju växa upp nya bönder. Det måste finnas nya personer som vill ta över och driva jordbruken. Idag är över en tredjedel av alla som driver enskilda jordbruksföretag över 65 år, i pensionsåldern. Och mer än hälften är över 60 år. Vi kommer behöva många nya yngre lantbrukare de närmaste åren. Men det är inte helt lätt att få in en ny generation. Det handlar om mycket pengar. Dagens jordbruk är i själva verket stora företag. Att ta över ett jordbruk kostar många miljoner. Upp till 200 miljoner ska vi få höra snart. Historiskt har generationsskiftet skett inom familjen. Ett barn tar över efter föräldrarna. Finns det syskon så ska de köpas ut till marknadsmässigt pris. Och ska någon utomstående ta över så handlar det helt enkelt om att köpa verksamheten. Gå till banken och fråga om det går att låna alla de där miljonerna. Idag ska vi höra om två lantbruk som skiftar ägare. Ett skifte inom familjen och ett där en utomstående tar över. Vi ska höra de som lämnar och de som tar över.
Farfar var ju en lantbrukare mot sin vilja och när han var 50 så ringde han till pappa och sa att nu får du komma hemma och ta över och sälja gården 1948. Pappa åkte hem och tog över gården och försökte driva den intensivt men den var för liten. Och 64 sålde han korna och skaffade sig ett annat jobb som han ville jobba med.
Så när tog du över? Hur såg du ut då?
87. Och då var gården utarrenderad. Ja, jag ville bli bonde här ända sedan jag var liten. Men gården var för liten. Det var inte möjligt. Men mitten på 80-talet så dök det upp konsumenter som ville köpa ekologiskt. Och då tänkte jag det att ekologiskt och grönsaker, det kunde vara bra.
Ja, men Ivar då? Nu har liksom du tagit över här.
Jo, men det har jag gjort. Det var 5 år sedan ungefär. Jag har ju växt upp med de här grönsakerna och sett oss lyckas bättre och bättre efterhand och misslyckas ibland. Men alltid velat vara med och fortsätta och odla de här rena fina grönsakerna som människor kan stoppa i munnen.
Jag är inte uppvuxen på ett lantbruk. Jag hade kaniner och hästar och allt sånt där. Drömde väldigt länge om att jag skulle bli veterinär. Och då var tanken att jag skulle läsa om smådjur. Men kom ner till laggården och fick lära känna korna på nära håll. Ringde hem till mamma och sa att nu ska jag börja jordbruk istället. Jag fick direkt jobb efter gymnasiet och hamnade som avbytare. Som åker runt till lite olika mjölkgårdar när bönder vi var lediga och hoppar in då liksom. Så 2013 så började jag jobba här på Lövåsa gård. Så var det en helg som jag och Dag jobbade ihop på. Och han tog in mig på kontoret. Då berättade han för mig om sina tankar kring ägarskifte. Och att han behövde en driven och engagerad person som ville ta över.
Mina barn var ju inte intresserade av att ta över. Utan sen läste jag en artikel i Hushållningssällskapets tidning. Där de hade gjort ett sånt här generationsskifte ut i Bohuslän någonstans. Där en anställd successivt tog över driften på en mjölkgård där. Och jag visste ju att Emilia var intresserad. Jag visste ju att hon hade kapaciteten till detta. Så hon fick ju frågan då om det var något som vi skulle kunna titta på och jobba på.
Jag sa ju ja med en gång, men jag kände ju att jag kanske behövde hem och prata lite med familjen. Så då är det på den resan vi har börjat då. Så det är ju ett ägarskifte som ska ske successivt under en 10-årsperiod. Och vi är inne på, nu får jag tänka, år 5 nu då egentligen.
programmet kommer att handla om två olika gårdar och två olika generationsskiften. Alltså där gården går över till den yngre generationen. Tångagård är en ekologisk grönsaksodling som ligger utanför Falkenberg. Sonen Ivar är 36 år och 13 generationens lantbrukare. Han tog över gården från sina föräldrar för 5 år sedan. Och så har vi Lövåsa gård i Götene, en stor mjölkgård och grisfarm. Där sker ett lite mer ovanligt generationsskifte. Den tidigare anställda djurskötaren Emilia Strenius, 35 år, och en av hennes kollegor ska under en 10-årsperiod ta över gården efter lantbrukaren och arbetsgivaren Dag Arvidsson. Och här finns inga blodsband. Vi börjar hos grönsaksodlaren Ivar Nilsson på Tångagård som genomfört det lite mer traditionella generationsskiftet. När vi ses i slutet på sommaren har potatisen precis plockats upp i jorden och Ivar visar upp markerna som omger gården.
Så här har vi berget i ryggen, en sjö där uppe bakom, och så sträcker sig markerna ner om vi vänder oss om här till de lite mer låglänta, lite tyngre jordarna. Så här uppe på de grusiga, uppe vid sjön, så odlar vi tidiga grönsaker och så blir det senare och senare längre ner som håller lagringskvalitet bättre.
Men är det här allt som vi ser nu, här bevattnas det nu och så är det erat?
Allt du ser är mitt. Nej, det är det inte. Men bort till bevattningen här till skogen. Och sen så ser du grön morotsplast där mellan bevattningarna. Den åkern äger jag, banken. Och sen så tar vi några steg hit. Där är ju den andra fastigheten då som vi har arrenderat innan som jag kunde köpa till. Året efter gör vi generationsskiftade.
Är det din bostad där borta då?
Ja, precis. Mm. Så det är helt perfekt egentligen. En kilometer ifrån, ja, nära men ändå tillräckligt långt bort för jag ska kunna koppla av och vara lite ledig när jag är hemma.
Vad är det egentligen du gillar så mycket med det här?
Men jag gillar utmaningen att producera liksom ren mat tillsammans med naturen. Så ett litet frö på våren och göra vad man kan för att få det att växa fram till en ett fint kålhuvud eller en bra morot. Och så ta hand om den i ett lager och leverera den till en kund på vintern som förhoppningsvis ringer och säger tack, vilken fin morot du har odlat till mig.
Grönsakerna säljs i olika mataffärer och i den lilla butiken på gården.
Lite grönkål, rödbete, morötter, potatis, kål, lite olika färger och former. Lite broccoli, palsternackor, kålrabbi. Lök.
Med lite persilja och sånt.
Ja, och så kör vi även, vi gör lite juice på rödbeta och morot som vi blandar med äpple. Mm. Den är himla god.
Kan du minnas något tillfälle i din barndom som är lite mer speciellt så att du bara, nej men det här ska jag göra. Jag vill bli lantbrukare, jag vill bli bonde.
Nej, jag kan inte sätta fingret på det så när jag tänkte det första gången. Men jag har ju alltid velat. En gång när jag var liten så var mamma och pappa ute och körde med varsin traktor på åkern. Jag hade blivit lämnad hemma för att sova middag. Och jag ville ju såklart ut och hjälpa till. Så jag tog tramptraktorn och så hade jag byggt en harv av en lövrefsa utan skaft och bundit ihop med något snöre bakom. Så bäst som det var så hittade jag mig körandes längs med kanten i det här mjuka plöjet med vinteroverall på och trampetraktorn sjönk ner i jorden och jag trampa för allt jag orkar liksom. Så ja, man kan väl säga att det var då kanske.
När var det ni skrev under då? Det var 2020 på våren, hösten?
8 juli har jag för mig det var. Föräldrarna behöver ha något att leva av. Så fastigheten fick ju köpas till ett, ja, i princip ett marknadspris. Och sen så köpte jag ju dessutom innestående lager som fanns, som vid den tidpunkten var grönsaker som växte i jorden. Och alla maskiner och liksom allting som hör gården till. Och lägger man ihop alla de här summorna så blir de ganska stora. Så det var nätt och jämnt att mitt stackars sparkapital som jag har jobbat hårt för räckte till.
Ja, då behöver du ju låna banken helt enkelt.
Ja, det kan ju vara alltid mellan 200 till 200 miljoner man behöver låna. Vi är ju i en bransch där vi är generellt ganska högt skuldsatta.
Då är det ju yngre bönder som är skuldsatta och de gamla är inte så skuldsatta.
Bengt Nilsson, Ivars pappa.
Köpte du även då all mark? Mm. Eller har ni kvar? Alltså sådär, hur gjorde ni där?
Själva stamfastigheten är ju då på 15 hektar och den köpte jag vid övertagandet. Sen brukar vi 100 hektar varav resten har varit arrende innan. Men jag har även köpt till en grannfastighet där jag nu bor och det gjorde jag året efter generationsskiftet. För då kunde jag visa banken att jag har klarat av det här och ja, är kapabel till att betala mer ränta helt enkelt.
Men hur känns det då att gå från i princip noll då till något helt annat?
Men jag hade ju nästan en miljon på banken och sen hade jag väldigt många nollor minus istället. Det var ju skrämmande i början. Liksom, hur ska jag klara av att betala tillbaka alla de här miljonerna? Men det har ju suddats ut lite grann efterhand. Man lär sig förstå att det händer saker. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och jag fick ju faktiskt fira min femårsdag med att skriva på ett papper för att låna ytterligare pengar för att klara denna säsongen efter ett bortregnat 2024.
Ivar tog över gården för 5 år sedan, men samtalen och funderingarna pågick långt tidigare. Hur ska vi genomföra detta på bästa sätt så att alla blir nöjda? Även Ivars bror. Familjen gick med i ett program eller en slags kurs för generationsskiftande lantbrukare för att reda i saken.
Så vi var 7 familjer som träffades vid 12 tillfällen tror jag, under ett år. Så fick vi följa varann och bryta ner det i små bitar. Och i och med att vi var 7 familjer så fanns det ju andra övertagare som mina föräldrar kunde prata med lite friare. För det är ju svårt att prata om såna här saker också. Och jag kunde prata med andra överlämnare och få deras perspektiv på det hela. Och i och med att vi var från olika landsändar så blir det ju ett väldigt öppet och fritt samtal också.
Man behöver liksom inte tänka att nu vet grannen allting om mig? Eller?
Nej, precis. För då kanske man håller igen lite mer.
Ja. Vad är det som är då liksom svårt i ett generationsskifte skulle ni säga?
Nej, men det är ju att man måste vara överens om alla de här, inte bara banken, utan de mjuka värdena också. Mm. Hur mycket pengar ska föräldrarna få att ha att röra sig med framöver som har byggt upp allting? Och vilka arbetsuppgifter ska var och en ha i framtiden? Vi hade ju kontoret inne i vår bostad förut. Vi ordnade ett kontor, gårdskontor ute på gården nu, som mig var mycket lättare att tillträda till. Och så ska man ju komma överens med andra barn. Men i vissa familjer så kan det ju ha kommit in nya partners till de andra barnen som också påverkar och vill se till att deras partner får ut mycket. Och då blir det extra svårt. Det problemet hade inte vi.
I en familj så kan det vara att de ska ha precis rätt pengar som de är på öret. Och i någon annan familj så kan det vara värdefullt att syster kanske får en strandtomt eller bo i sommarstugan 2 veckor om året. Liksom inget generationsskifte är det andra likt.
Så hur blev det med boende till exempel då för er?
Det var inget problem i vårt fall, för Bengt och jag hade ett hus som inte tillhörde gården. Så det var inget problem alls.
Det kan ju säga, när vi tog över så sa min mamma, ja, gården kan ni ta, men jag flyttar inte. Nej. Var ska vi bo då? Men då hade vi sån tur. Vi hade precis in till gården så fanns ett ledigt hus vi kunde köpa. Och det där bor vi fortfarande.
Och det där då? Är det det huset som hon bor kvar i?
Ja, det är ju uppfyllt.
Vad är det nu där då?
Det bor en afghansk familj som jobbar här.
Okay.
Och sen blir det ju nya roller. Föräldrarna ville jobba kvar på gården men inte längre driva den, berättar mamma Katarina Gardell Nilsson.
Från början så har Ivar jobbat åt oss. Nu är det vi som jobbar åt honom. Och då måste vi ju träda tillbaka på ett lagom sätt. Och han måste träda fram. Och han måste få chansen att träda fram.
Från början så tog han över från försäljningen från mig. Och sen tar han över mer och mer. Så nu är det ju Ivars pengar. Han får ju bestämma, inte jag.
Hur är det då?
Jo, det går. Det går bra. Det är klart det kan hända att man tänker att han behöver inte göra samma fel som jag har gjort. Eller att jag säger att jag håller inte med dig, men du får bestämma. Mm. Han kan ju ofta ta bättre beslut än vad jag tog.
Hur känns det att höra?
Nej, men det är ju kul. Då får man ju till de äldres försvar också säga att de har ju jobbat med det här väldigt många år och liksom utvecklat. Och ska någon annan komma och bara fortsätta, så det är klart att det är svårt för dem att släppa taget. Men det lyser ju faktiskt igenom lite här ibland också.
Hur gick det för din bror då? Liksom, hur gör man där då när man har syskon?
Ja, jag hade ju dessutom jobbat en del under åren som jag inte hade fått betalt för riktigt allt. Så där fanns ju lite grann att kvitta bort. För det är ju väldigt stora belopp i början. Mm. Men när man kokar ner allting så får man fram vad gåvans värde är. Så även om det är liksom 20, 40, 15, 100 miljoner så kan ju kanske det bli att gåvans värde bara är ett par hundratusen. Eller kanske inte är någonting. Så i detta fallet så var den ganska överkomlig. Och det slutade till och med att min bror fick låna ut en slant för att det skulle gå i lås.
Vad kände ni när pennan skrev under?
Ja, det var ju en stor stund att vi hade kommit i mål. Men det här året som vi gick det här projektet hade varit väldigt värdefullt. Att vi hade vänt och vritt på olika saker tillsammans med andra familjer. För vi kom utanför vår lille krets.
Ja, men det var ju en lättnad att liksom jobbat och tänkt och grubblat. Och ja, nu ska det bli liksom.
Du, vilka fina tatueringar du har.
Ja, tack så mycket. På underarmen så har jag en gris.
En glad gris?
En glad gris, ja. Och den fick jag av min sambo i 34-årspresent. På överarmen så har jag dels en ko. Och sen är det en neonskylt som inte riktigt färdig. Det står Old Fashioned Hamburger. 100% beef. Och sen så har jag Wonder Woman. Överst.
Med mjölkkannor?
Med mjölkkannor istället för sitt sanningslasso och bovar.
Så det här är liksom, det är du och dina djur?
Ja, det är jag och mina djur.
Emilia Astrenius visar upp tatueringarna som ska bli en hel sliv på era armen. Just nu jobbar hon 2 dagar i veckan på Lövåsa gård. Resten av tiden är hon föräldraledig med sonen Harry på 5 månader. Det är han ni hör i bakgrunden ibland. Han gillar också korna, säger Emilia. Lövåsa gård ligger i Götene kommun, vackert omgivet av odlingar och betesmark.
Och där bodde 400 mjölkande damer, alltså kor. Och tillsammans med deras kalvar och sådana kor som är sinkor så är det ungefär 750 djur på gården. Grisarna är ungefär 1,5 mil härifrån. 1600 slaktsvin då, så vi föder upp slaktsvin då på en annan gård.
Och så är det odlingar, eller växtodlingar också i omgivningarna?
Ja, men precis. Vi brukar ju lite drygt 900 hektar växtodling då.
Vad är det du gillar då med tanken på att bli bonde?
Ja, men jag ser ju mig själv som bonde redan nu. Det är nog väldigt spirituellt för min del. Jag gör någonting som betyder någonting för väldigt många människor. Och samtidigt så får jag umgås med djuren. Djuren har ju alltid varit mitt hjärta på ett eller annat sätt. Framförallt korna. Jag tycker om grisarna, men korna är lite speciellt. Och det har nog att göra med att det är ett väldigt klokt djur. De är ju väldigt tydliga med att berätta via kroppsspråk eller ögon. Eller liksom, nu har jag det bra. Eller det där gjorde du inte särskilt bra. Kan de också titta på en och säga. Men sen också det här som jag sa, att jag gör någonting som betyder väldigt mycket för andra människor. Jag producerar mat. Och för mig blir det liksom något från vad kall.
Gården har länge drivits av lantbrukaren Dag Arvidsson, men nu är han över 60 och vill lämna över till Emilia Astrenius och kollegan Christian Eriksson. Generationsskiftet ska ske successivt under 10 år. Nu har de kommit halvvägs.
Hur vanligt är det att man tar över en gård när det inte är blodsband involverat, skulle du säga?
Det är ganska ovanligt, men det börjar bli vanligare och vanligare. Jag tror många har samma historia som Dag där, att de har barn som har valt andra saker i livet. De ser inte en självklar kandidat kanske till gårdsförvärvet. Så. Men det här sättet som vi gör det på är tämligen unikt. För det är ju så stora kapital vi pratar om när vi pratar om gårdarna i sig. Det är mycket pengar och yngre människor, de har ju oftast inte ett startkapital att börja med.
Hur går detta till? Det är ju liksom själva gården, det är ju liksom mark, det är företaget, maskiner, alltså det är så mycket.
Våran lösning bygger ju på gården, allt som står på gården ligger i ett aktiebolag. I det aktiebolaget så har jag fått köpa in andelar. Och första åren så var jag skyldig dagreverser för de aktieandelarna. Så att vi gick ju aldrig till en bank och frågade om vi kunde få hjälp med att investera i det här ägarskiftet. Utan det var någonting som jag och Dag fick liksom stå för.
Men du köpte andelar, eller köpte du med din arbetskraft? Eller hur, liksom?
Precis. Ja. Så Dag har ju tänkt som så här, både med mig och Christian, att vi är den unga generationen som kommer in med ny kraft och nya idéer och lite mer ork. För det är ju så också på äldre dagar att man vill ju trappa ner och börja tänka lite mer på, ja, men pensionärslivet och annat. Och då kanske man inte har det fokuset på samma sätt med att se vad som behöver göras härnäst. Ett jordbruk tänker ju liksom inte 5 år framåt, utan det är 30 år vi pratar om när vi funderar på investeringar eller vad som händer på gården. Det är så långa tidsspann.
Och så här berättar Dag Arvidsson själv.
Alltså grunden till detta, det är ju det här milksharing som kommer från Australien och Nya Zeeland. Mm. Där ungdomarna kommer till en mjölkgård och jobbar och så delar de på mjölkavverkningen. Bonden står för fastigheten och en del kostnader, och så står de för arbete och en del av kostnaderna. Och så jobbar de så parallellt en period tills de har tagit över.
Men slutligen då, när du säger tack och hej, nu är jag liksom färdig. Mm. De har sina aktier. Vad händer då med fastigheten? Köper de den då? Eller
ja,
liksom
alltså, det har vi inte bestämt i detta. Utan, och jag sa till mina barn att det här kan vi liksom prata om i familjen och besluta senare.
Varje år köper alltså Emilia och kollegan Christian 10% av aktierna i bolaget och blir på så vis delägare. Men själva fastigheten kommer Dag att fortsätta äga, liksom marken runt omkring. Men både Emilia och Christian planerar att köpa närliggande mark i framtiden.
För marken för våran del är ju också en säkerhet för finansiärer och även för oss själva liksom, att kunna investera.
Så vill man fixa någonting på gården så är det bra att äga lite mark som en säkerhet, liksom att visa att här har jag ändå resurser.
Ja, precis. För mycket av det som står här är väl någonting som inte värderas på samma sätt, för det blir ju gammalt. Det försvinner ju så småningom, men marken är bestående.
Intressant det här då, i och med att ni inte är släkt, du är inte hans barn. Man måste ju lita väldigt mycket på varandra då någonstans, att det här ska, för det är ju under lång tid detta ska ske. Tänker du ändra dig? Tänker du ångra dig mitt i allt det här? Orkar något där?
Ja, och där var vi ju väldigt mycket i början på. Vi har ju skrivit ett aktieägaravtal sinsemellan. Vad händer om någon av oss blir sjuk under en längre tid? Är någon dör plötsligt? Det här är inte min grej längre. Så det har vi liksom reglerat nu när vi är sams på hur det ska se ut liksom, om det här tråkiga händer liksom.
Vad händer om någon tappar sugen?
Ja, men då är det ju dels förtur på att köpa aktierna tillbaka till exempel. Och att vi alltid har Lövåsa gård som företag, att vi ser det till det bästa. För att det är ju inte bara jag, Dag och Christian som, ska man säga, blir drabbade av ett beslut som är tråkigt. Utan det är ju även all personal här till exempel. Våra familjer, alltså vi har ju verkligen fått se i ett helikopterperspektiv vad som skulle hända om det skiter sig helt enkelt.
Men samtidigt har du ju det att när du har blodspannen så har du ju så mycket känslor i det. Och ibland är det ju faktiskt så att det är en del som tar över som inte borde ha gjort det. Eftersom de har känt ett känslomässigt tvång att gå in i detta som de egentligen inte ville eller har kapacitet till.
Lantbrukaren Dag Arvidsson som håller på att fasa ut sin roll på Lövåsa gård för nästa generation. Men lantbrukarna generellt är en åldrande skara. Idag är ungefär var tredje bonde i pensionsåldern och drygt hälften är över 60 år. Och många väljer att avveckla gården istället för att skifta den. För de unga kan det vara svårt att ta över. Det rör sig om så stora summor. Och många barn har sett sina föräldrar jobba hårt, dag och ibland natt, utan semester och med låg lönsamhet. Kanske är inte det ett liv som lockar den yngre generationen. Hur ser då Ivar Nilsson på det här? Han som har gårdslivet i blodet 13 generationer tillbaks.
Har du någon fritid?
Alltså på sommarhalvåret så är det väl ganska lite fritid. Men på vintern så är det ju rena semestern. Då kommer man ju ner i nästan normal arbetstid. Och då har man ju tid att umgås och träna lite och sådär. Fram till slutet på mars, början på april. Men samtidigt så har man ju under den perioden lagerna fulla med grönsaker som ska levereras. Man har maskiner som ska underhållas och de är tipptopp när det väl sätter igång. Och man har ju hela planeringen för nästa års odling.
Har du semester någon gång på året som det ser ut nu?
Nej, alltså jag ska nog försöka ta mig en kort vecka till fjällen till vintern har jag tänkt. Det var några år sedan sist. Mm. Men 4 veckor på sommaren, det går inte.
Och inte 4 veckor på vintern heller?
Nej, 4 dagar är mer rimligt.
Mm. Och hur tänker du liksom framåt? Orkar man leva så här ett helt liv?
Det finns gott om goda exempel som gör det inom lantbruket. Men jag tycker väl inte att det är riktigt hållbart långsiktigt kanske. Det beror ju också på vad man vill ha för socialt liv omkring sig.
För jag tänker, tror du inte att det ändå är en stor grej att vissa kanske backar från att ta över en gård eller att, liksom, att man kanske vill ha lite annat i sitt liv också?
Jo, och samhället har utvecklats åt det hållet också. Att individen får välja vad den vill göra och när den vill göra det, hur som helst. Passar det inte Kalle att spela fotboll på onsdag, då gör han inte det. För 30 år sedan så var det fotbollsträning, så var det fotbollsträning. Så det är väl kanske också en del i att lantbrukarbarn, att intresset liksom inte vaknar.
Emilia Strenius beskrev det som ett kall, en passion att bli lantbrukare. Men trots det vill hon inte göra det till en livsstil. Hon bor i ett hus med familjen, 10 minuters bilfärd från gården och försöker att betrakta det hela som ett vanligt jobb.
Och det har jag ju nog försökt att göra det till framförallt för mina barn. För det finns ju också fördomar kring att bönder, de bara jobbar och jobbar och jobbar.
Och har inte semester
och har inte semester eller ledigt eller liksom, kommer aldrig på föräldramöten till exempel och så vidare. Och den bilden vill inte jag ge mina barn. Att man kan göra någonting som man älskar och driva företag men ändå ha ett så kallat normalt liv. När jag jobbar normalt så är det ju 7 till 4:30. Och 4:30 har jag ju satt som en regel för att jag ska kunna hämta mina barn på förskolan och köra dem till fritidsaktiviteter och så vidare. Men det blir ju oftast lite jobb kanske när de har somnat sen, runt 8-9-tiden där. Och då sätter jag mig vid datorn hemma. Och det är väl både en välsignelse och en förbannelse i dagens moderna samhälle, även på gården, att jag har ju allting i datorn. Jag kan titta på siffror och hur korna har det och sånt från datorn. Vi är väldigt uppkopplade vi också.
Har du semester?
Jag har semester, det har jag.
Hur många veckor då?
Vi försöker att ha 3 på sommarperioden. Men där har vi ju, både jag, Dag och Christian, sagt att vi är ju som en anställd i bolaget också. Att våra semesterdagar är superviktiga. Och det handlar ju om att vi ska orka, kunna ha geisten och tanken framåt hela tiden. Då måste vi också vila.
Men tror du att er modell skulle kunna vara framtidens modell?
Ja, men det tror jag för en del företag. Sen tycker jag att det är viktigt i våran bransch att vi utvecklar fler sätt och delar med oss av lyckade ägarskiften. För många av de här seminarierna och vad ska man säga, kvällarna som jag har varit på, så har det ju som sagt varit väldigt mycket fokus på inom familjen. Men även där behöver vi hitta andra sätt på hur man ska kunna skifta på ett bra sätt, just på grund av värdena då, som blir.
Två exempel på generationsskifte inom jordbruk. Emilia Astrenius som under en 10-årsperiod tillsammans med en kollega köper in sig och tar över Lövåsa gård i Götene från lantbrukaren och arbetsgivaren Dag Arvidsson. Och så Ivar Nilsson som tog över Tånga gård utanför Falkenberg från sina föräldrar Bengt och Katarina för 5 år sedan. Det här programmet gjordes av Nina Frångneborn och Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Och vi tar gärna emot kommentarer och idéer ifrån er. Maila till meny@sr.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio.